Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så där, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. William Eriksson heter jag, sitter här i studion tillsammans med Stefan Wahlberg. Vi har precis snackat lite om Ring P1 och morgonens vedermödor som du han lyssnar på, för du har ju mycket mer tid än vad jag har.
Har jag? Det där är bara en illusion utifrån en i och för sig hårt arbetande människa. Jag kanske har dragit ner lite grann på tempot här nu inför sommaren och sådär. Men jag lyssnade på, som brukligt är på Ring P1 i morse. Det var en del saker som handlade om rättssäkerhetsfrågor och människor som hade åsikter kring hur både brott skulle utredas och hur brottslingar skulle på ett eller annat sätt bli bättre människor.
Det brukar vara starka åsikter i Ring P1.
Ja, mycket starka åsikter.
Ja, härligt. Något annat som jag tror att många har haft och har starka åsikter om från den här veckan, det är ju det faktum att den sista av de tre Alexandermördarna, Jackie Arklöv, nu har fått sitt livstidsstraff tidsbestämt. Han fick 41 år av Örebro tingsrätt igår, beslutade man det. Onsdag alltså, sen tidigare har ju Tony Olsson och Andreas Axelsson fått sina livstidsstraff tidsbestämda till 35 år. Andreas Axelsson är ute sen ett drygt halvår tillbaka. Tony Olsson kommer att släppas fri om det inte händer någonting konstigt eller han missköter sig på något sätt, så kommer han att släppas fri i början av september i år. Arklöv väntas väl komma ut någon gång under mitten av 2026. Stefan, du har ju en lång liksom, kriminaljournalistisk karriär bakom dig. Du har jobbat på kvällstidningar och Dagens Juridik och sådär. Du minns säkert Alexandermorden. Kan du förstå att folk känner att de här 35 respektive 41 åren är lite väl kort om man har mördat två poliser och skadat en annan allvarligt?
Ja, att det finns folk som tycker att en livstidsdom borde vara en livstidsdom rent generellt i Sverige, det vet vi ju sedan tidigare, och det är en respekt för det, den uppfattningen även hos en sån som mig, som i och för sig tycker att det inte ska vara en villkorslös livstidshistoria som man går in i, utan att det ska finnas möjligheter till sånt här. Men jag har full respekt för att man har den uppfattningen, i synnerhet när det gäller så här exceptionellt. Alltså vi pratar ju exceptionellt allvarlig brottslighet. Skjuta ihjäl två poliser och råna banker och hänsynslös brottslighet.
Alltså tittar man på Örebro tingsrätt generellt när de gör såna här bedömningar när det gäller tidsbestämning av livstidsstraff, så är det ju inte, alltså brottet i sig är ju inte i fokus egentligen. Hur allvarligt det är egentligen inte i fokus, utan fokuset hamnar ju alltid på den så kallade farlighetsbedömningen eller återfallsrisken, som ju i första hand bedöms av Rättsmedicinalverket, och sen i vissa fall så kompletteras ju den bedömningen av en bedömning av Socialstyrelsens rättsliga råd, heter de tror jag. Och just i det här fallet så ansåg ju då när det gäller Jackie Arklöv Rättsmedicinalverket att återfallsrisken var låg, medan Socialstyrelsen var lite tveksam till den bedömningen och tyckte väl att ja, man kan kanske har tittat och pekat lite väl mycket på de gynnande faktorerna så att säga, och inte i samma stor utsträckning beaktat de faktorerna som pekade på att han faktiskt hade en återfallsrisk när det gäller allvarlig brottslighet. När det gäller då personer som har mördat två poliser och allvarligt skadat en annan polis och begått bankrån och Jack Herklöv faktiskt dömd för folkrättsbrott också, ska man komma ihåg. Tror jag att det är någonting som har så att säga beaktats vid tidsbestämningen här? Ser man extra allvarligt på personer som mördar poliser jämfört med om man mördar sin hustru eller make eller sånt?
Alltså den saken vägs in redan i samband med att man döms och i samband med att straffet mäts ut för den bestialiska gärning som man då anses överbevisad om i de här sammanhangen. Och här handlade det om att man ansåg att de här tre herrarna gemensamt och i samförstånd hade utfört de här morden. Det är ju aldrig visat vem som egentligen höll i vapnet, utan det här är en sån här klumpdom så att säga, att alla har varit lika aktiva. Sen saknar det betydelse vem som de facto pull the trigger, som det heter på engelska. Men för att gå tillbaka liksom till din ursprungsfråga i de här sammanhangen, så är det naturligtvis intressant att tidsbestämningsgrunderna i praktiken avgörs av ett framtidsscenario kring hur stor risken är för att man återfaller i allvarlig brottslighet. Och det där är ju vanskligt på många sätt. Därför att om vi backar tillbaka till domtillfället när du döms, då är det helt andra kriterier som avgör vilket straff du ska få, vilken brottsrubricering det ska vara. Och det är frågor om uppsåt och hänsynslöshet och sådär. Och nu är det plötsligt då någon form utav kvalificerad framtidsstudie som ska göras utifrån en persons risk att återfalla i sån brottslighet, eller i vart fall i allvarlig brottslighet. Och det här är knepigt. Vi hade en av Sveriges bättre experter på den typen av riskbedömningar som vi tyvärr inte har med oss längre. Martin Grann hette han, och var professor i rättspsykiatri, jobbade med just det här som en av sina specialiteter, och Martin känner honom väl. Och han brukar alltid säga att man kan så att säga formatera, kvantifiera, sätta upp kriterier på ett ganska vetenskapligt sätt som man kan använda som bedömningsunderlag när det gäller farlighetsbedömningar. Men man kommer inte längre än hälften, för den andra halvan handlar om så mycket som ligger i framtiden, faktorer som inte ens experter på rättspsykiatri och kriminologi och sådär, och farlighetsbedömningar och metodik för det har en möjlighet att överhuvudtaget förutse. Så att det är just en riskbedömning, och det bedöms ju tre steg: låg, medel eller hög risk, och längre så kommer man inte. Och det är klart att det finns inga garantier alls för medborgare som känner att de då kanske är presumtiva måltavlor för, nu pratar jag rent generellt, för livstidsdömda mördare som kommer ut. Samtidigt så är det viktigt i sammanhanget, och det är, du vet ju du som är kriminolog i botten, att du har en väldigt låg återfallsrisk när det gäller just mord. Dödligt våld är ju inget typiskt återfallsbrott, i varje fall inte på generella planet.
Men det blir ju alltid extra uppmärksamhet riktad mot livstidsstraffet som sådant när personer som exempelvis Tony Olsson eller Andreas Axelsson eller Jack Arklöv eller Mattias Flink eller Hagemannen eller vad det nu må vara, de här riktigt kända brottslingarna får sina livstidsstraff tidsbestämda. Jag undrar ju varje gång det här sker om varje sån tidsbestämning leder ledande politiker ett steg längre fram i kampen om att, så att säga, göra livstidsstraffet till ett riktigt livstidsstraff. Och jag tror att när det gäller exempelvis Alexandermördarna och den nyhetsbevakning som var kring detta under onsdagen, att det är nog många ändå som känner att nej, vi får nog öka på de här livstidsstraffen lite grann. Jag tror i alla fall att varje sån uppmärksammad tidsbestämning leder politiker i riktningen att vi kanske snart har riktiga livstidsstraff. Så att säga.
Och vissa, eller somliga politiker, ja. Och jag vill säga, även om jag inte själv delar uppfattningen, så kan jag säga ja med all rätt. Därför att jag tycker ändå att det är en principiellt intressant fråga. Jag pratade om det vid något tidigare tillfälle här. Vi hade en justitieminister i början av 90-talet, moderatledd regering. Justitieministern heter Gun Hellsvik. Hon är tyvärr inte heller med oss längre. Hon brukar alltid prata om att nåd är nåd och ingen rättighet. Och om man är dömd till livstidsfängelse och ansöker om nåd, så är det ingen rättighet att få nåd. Det ska inte finnas någon förutsägbarhet i det här. Det ska inte finnas någon möjlighet att, så att säga, åberopa praxis till sin sak. Utan nåd är nåd och ingen rättighet. Och
men då blir man ju å andra sidan då väldigt beroende av vem som sitter i regering, till exempel, när man ska ansöka om nåd. Då är det ju en person som, ja, sätter upp fingret i luften och så kände, vad säger den allmänna opinionen? Vad säger ni här regeringskollegorna på sammanträdet? Ja, ska vi släppa Stefan? Nej, vi skiter i det.
Och det, då är det inte det som är demokrati då? Att just nu blåser vindarna i den riktningen att vi inte ska ha en massa livstidsdömda människor som släpps ut, och då kommer inte, som det var förr i tiden, regeringen att heller bevilja något. Nu jag drar det till sin yttersta spets naturligtvis när jag säger så, men så var ju tanken. Sen kommer då en förflyttning under ett antal år till dess att Thomas Bodström är justitieminister i 20 år senare, nästan är ju det här 15-20 år senare, och han säger tvärt emot sin för detta justitieminister kollega då, fast de tillhörde olika politiska block, att det är viktigt som i alla juridiska sammanhang att ha en praxis, att skapa en förutsägbarhet i de här sammanhangen, och att det därför också ska, när det gäller just tidsbestämningen, överlåtas åt en domstol och inte åt politiker att göra den här bedömningen. Så han går ju liksom i den riktningen som du då i det här sammanhanget så att säga, sätter fingret på. Och vad som är rätt eller fel, det kan man diskutera fram och tillbaka. Jag bara försöker åskådliggöra de här två infallsvinklarna. Men utifrån det du här och nu säger, där det blåser onekligen väldigt repressiva vindar just nu i största allmänhet, inte bara i världen utan även i Sverige, så har ju även röster höjts för att vi faktiskt ska införa ett straff som heter, det har man i många andra länder, som heter livstid utan möjlighet till då tidsbestämning eller benådning.
Förvaringsstraff.
Alltså fast förvaringsstraffet som man har, så vitt jag känner till, om man tittar på Norge till exempel, där finns det ju ändå en möjlighet att efter 25 år, eller rättare sagt, där är väl grundregeln att det ändå prövas efter 25 år huruvida du är farlig eller inte. Och det här är, alltså det finns ingenting inom vårt område med juridik och i det här fallet brottmål, straffrätt, som är så politiskt som straffsatser och strafflängder och straffverkställigheter faktiskt. För att det här är bara politik. Vissa tycker att vi ska ha livstidsfängelse för våldtäkt, andra tycker att vi ska inte alls ha så långa fängelsestraff för våldtäkt. Vissa tycker att vi inte ska ha livstidsstraffet överhuvudtaget och så vidare. Man kan hålla på i all oändlighet med det här, därför att det är moralfrågor. Hur ska vi ha öga för öga, tand för tand, eller ska vi ha någon mer humanistisk syn som i den andra änden är rent flum och till och med samhälls- och allmänhetsfarligt sannolikt, va?
Slopad villkorlig frigivning är någonting som ändå ligger på bordet, som jag har förstått hos vissa av partierna som ingår i Tidöavtalet eller till och med kanske sitter med i regeringssamarbetet. Om man då skulle slopa den villkorliga frigivningen, så skulle ju då en person som Jackie Arklöv exempelvis få sitta 41 år i fängelse. Då börjar man ju närma sig ett riktigt, inom citationstecken, livstidsstraff, även om man så att säga inte, det innebär att man sitter på livstid, men 41 år är ju för många åtminstone kanske ett halv livstid, eller mer eller mindre kanske två tredjedelar till och med om man dör väldigt tidigt så att säga. Skulle det kunna vara en lösning på de här allvarligaste brotten? Alltså om man nu vill flytta sig i den riktningen?
Ja, tror jag. Alltså, ja, absolut. Alltså, jag tror att man skulle kunna tänka sig att den breda allmänheten skulle åtminstone bli i sitt rättsmedvetande tillfredsställt av att man så att säga vände på presumtionen. Idag är det ju så att om det inte finns särskilda skäl så skall en person villkorligt friges efter två tredjedelar av tiden. Va? Och tidigare var det halvtid. Va? Men om du vänder på det och säger att man har möjlighet att under vissa omständigheter bli frigiven efter, för min del, redan efter halva tiden, om man har skött sig exemplariskt, om man är villig att ställa in sig i ledet och gå den smala vägen fortsättningsvis i livet och har visat prov på att man har de möjligheterna, om man är villig att göra det ena och det andra och sluta med sin brottslighet och gått igenom behandlingsprogram och så vidare. Men om man inte är det, så kanske man ska sitta hela sitt straff, vare sig det är 10 års fängelse eller livstid. Jag tror att det skulle ha en större acceptans hos allmänheten.
Än att säga att du sitter på livstid, sitter du på livstid.
Ja, alltså på något sätt så, än en gång, det är politik och vi lever ändå i en värld som på något sätt även i sin humanistiska hållning ska tro på människan. Och finns det möjlighet även för en livstidsdömd fånge som på objektiva grunder visar prov på att göra bra ifrån sig och att det här är så klart att det ska kunna finnas utsikter där, att tycker jag i varje fall. Men än en gång, det här är ju rena åsikter, och jag brukar undersöka det när jag låter så här flummig ibland, att jag är för ett proportionerligt straffsystem där människor får straff utifrån allvarlighetsgraden på de brott de har begått. Men jag gillar inte det här släng nyckeln i sjön och glöm bort dem riktigt. Va?
Vi får väl se vart det här tar vägen. Jag tror som sagt att varje sån här uppmärksammad tidsbestämning åtminstone påverkar politikerna åt något håll, och åt vilket det sen blir återstår väl att se. Stefan, låt oss gå vidare i veckans podd. För i helgen förra veckan så skedde det ju en uppmärksammad skjutning, eller uppmärksammade skjutningar i Farsta i Stockholm. Inte så sent på kvällen och i ett tätbefolkat område, och det här har ju skakat om Stockholm, kanske hela Sverige, och har ju verkligen lett till politiskt engagemang. Det har diskuterats lösningar på brottsligheten och problematiken med gängvåld och skjutningar, och hur ska man lösa det här. Idag när vi spelar in så höll justitieminister Gunnar Strömmer pressträff där han meddelat att åklagaren Lise Tam ska få leda en utredning där man ska se över de så kallade osjälvständiga brottsformerna, det vill säga stämpling och försöksbrott och anstiftan och så vidare. Hon ska även titta på möjligheten att skriva om lagstiftningen så att vi inte ska hamna i den där situationen som vi gjorde nyligen, där HD konstaterade att så fort polisen hade bytt ut några vapen i ett förråd till en vapenattrapp så fanns det så att säga inte fara för brottets fullbordan. Men Socialdemokraterna framförallt är väl de som har varit mest offensiva de senaste dagarna och kommit med ett förslag om att man ska återigen använda sig av så kallad vapenamnesti, nämligen ge personer möjligheten att lämna in vapen till polisen strafffritt. Man vill också se någon form av tipspeng för den som tipsar om illegala vapen och brott och sådär. Och vapenamnesti är någonting som jag är högst tveksam till. Jag har ju under min studietid bland annat utvärderat en vapenamnesti som skedde 2018 tror jag, och kunde då konstatera med den ganska begränsade akademiska erfarenheten jag hade trots allt att det här är ju ingenting som fungerar, utan folk lämnar in gamla musköter och revolvrar och annat som man har råkat ärva från någon eller hittat i någon sommarstuga som man har köpt och sådär. Det är liksom ingen som lämnar in några vapen som kriminella personer använder.
Alltså överlag kan man ju säga att historiskt sett, och när man tittar på skjutvapen, våld och brott där skjutvapen används, är det en försvinnande liten del av de vapen som används vid sån brottslighet som faktiskt är licensvapen, alltså lagligt innehavda, heter det så, innehavda eller frånhända sådana vapen. De flesta är alltså illegala vapen som har kommit in i de här människornas besittning på helt andra sätt än på legala vägar. Det vill säga det är smuggelvapen och det är gamla revolver från forna Jugoslavien och automatvapen och sådär. Och dessutom uppkommer frågan, de som då verkligen skulle ha ett incitament att lämna in de här vapnen, är det verkligen de som är de kriminella? Knappast, va? Jag vet inte vad du kom fram till i ditt akademiska arbete, även om som du säger det var på din grundskolenivå, det var inte, utan på din grundutbildningsnivå. Men om jag inte minns fel, jag har ju tagit del av det här någon gång i tiden, så var det väl just så att det var väldigt verkningslöst på kriminalitet.
Ja, alltså jag tror att vi skrev och konstaterade att det snarare var ett komplement till Antikrundans insamling av gamla pistoler, en effektiv åtgärd mot liksom skjutningar, och liksom konstaterade att det är en populistisk åtgärd som man lätt kan genomföra och det är ganska billigt, men inga tidigare amnestier har lett till en minskning av liksom antalet skjutningar eller den vapenrelaterade brottsligheten. Alltså det är inte, man får inte in rätt vapen, och det kanske finns andra möjligheter. Man kanske kan göra om vapenamnestin så att man får betalt för att lämna in ett vapen, eller att man kan få någon annan morot så att säga, men att bara lämna in dem strafffritt med någon form av garanti att det inte kommer göras några ballistiska eller kriminaltekniska undersökningar på det där vapnet. Nej, det kommer inte få folk att lämna in vapen. Jag tror att när vi gjorde den här utvärderingen så konstaterade vi också att på den tiden så var det inte så många kriminella personer som hade så pass stor tillgång till vapen att man liksom hade så att säga råd att lämna in de vapnen som man faktiskt hade om man hade för avsikt att fortsätta använda dem i sin kriminella verksamhet. Man hade inte den stora tillgången heller, så att det, man vill inte göra det.
Sen växer ju en intressant fråga när man gör den här typen av då, det här öppnar för medvetna luckor i lagstiftningen. Vad får det för konsekvenser om man, låt säga, lämnar in ett vapen? Du är ju garanterad straffrihet, så vet jag förstår, va? I de här vapenamnestierna. Du är till och med garanterad anonymitet, är det inte så?
Jo, jag vill minnas att det är så, ja, faktiskt.
Och vad får det för konsekvenser om det visar sig att någon lämnar in ett vapen som användes vid ett mycket allvarligt brott, bara för att dra till sin yttersta spets, låt säga mordet på statsminister Olof Palme. Kommer det inte att gås till botten med? Det är klart man kommer. Alltså, frågan är om det innebär utfästelser det här som man inte slutligen faktiskt kommer kunna stå för om det så att säga hettar till rejält. Jag har inget svar på frågan, jag bara tycker att det är en intressant punkt.
Jag bara tog fram lite slutsatser här från den här utredningen, hur intressant det nu än må vara, men det kan ändå vara lite intressant. Då refererade jag till en rapport från Brottsförebyggande rådet från 2012 där man konstaterade att tillgången på vapen hade ökat under 00-talet och att smugglingsmetoderna och rutterna varierade, men de flesta vapen i Sverige hade blivit insmugglade via någon av så att säga, landets gränser. I samma rapport så konstaterade man, åtminstone när det gällde Göteborg och Malmö, att man kunde anta att de flesta vapnen kom från Balkanområdet, medan de i Stockholm verkade finnas då fler vägar för införsel av vapen och så vidare. Men polisens egen statistik från den vapenamnesti som genomfördes 2013 visar att typ hälften av alla vapen som lämnades in hade Sverige eller Belgien som ursprungsland, och att stora mängder av de här som NFC då bedömde som mycket gamla ursprungsår tidigare än 40-talet. Och den utvärderingen från polisen konstaterade också att merparten av vapnen var så gamla att det inte gick att avgöra om de hade tagits in med eller utan tillstånd, och de bedömdes inte heller vara skjutvapen som använts i den senaste tidens skjutningar då. Så att jag menar, både Brå och polisens egna utvärderingar av tidigare vapenamnesti visar att det var ju verkligen inte effektivt.
Nej, men alltså, samtidigt ska man inte heller, jag menar, det här är en del i någon form av nu helt desperat arbete för att försöka komma till rätta med en skenande situation som, jag menar, alltså, jag hittar knappt ord när man ska försöka beskriva det som alla just nu också vet händer och har hänt i Sverige de senaste åren. Det finns ju ingen som hittar tillräckliga superlativ när det gäller massskjutningar, när det gäller skjutningar, sprängningar på offentlig plats, när det gäller gängbrottslighet och maffiakaraktär som växer upp i klansammanhang, tar över hela. Alla de här grejerna är sånt där som, hade någon nämnt här för 10 år sedan, att vi skulle sitta här och ha den här diskussionen, inte bara du och jag i en juridikpodd, utan även topppolitikerna på riksnivå och alltså hela rättsväsendet och forskarkåren står på tå och vet inte vad man ska göra. Jag tror ingen har trott då som vi satt här. Om vi för 10 år sedan hade suttit där och sagt det. Så det är ett par människor i Sverige som då idag gör stor sak av att de har förutsett det här och varnat för det. Och det har de säkert gjort med all rätt, va, för 10 år sedan. Men för att citera förra statsminister Stefan Löfven som ju sa att vi såg inte det här komma. Det kanske man borde gjort både som politiker och polis, va, i de här sammanhangen.
Ja, jag kan verkligen hålla med dig. Jag tror inte att när jag gjorde den här utvärderingen när det var 2017-2018 eller vad det kan ha varit, så såg jag verkligen inte det komma heller. Men jag kan ändå tycka att man som politiker i den yttersta ledningen, om man är partiledare för Socialdemokraterna eller om man är del av något regeringssamarbete eller riksdagsparti överhuvudtaget, så har man väl ett ansvar att åtminstone lägga fram förslag på lösningar som man kan tro på. Det här är inte ens en lösning som man kan tro på. Jag menar, det måste ju Socialdemokraterna fatta själva också, att det här kommer ju inte lösa problemet. Och jag, liksom, även om det är en del i ett paket, absolut, jag hör vad du säger. Men det tycker jag ändå är någonting som gäller samtliga riksdagspartier, att vi vill ju se åtgärder som är realistiska och som har någon form av förankring i någon typ av forskning, eller man kan belägga att andra länder har använt sig av samma metoder och fungerat. Men det är lite slappt ibland att bara kasta fram en sån här grej, ja, dagen efter att det har skett en massskjutning i Farsta.
Alltså, det finns ju en annan del i det här som jag möjligtvis tror, jag har under större delen av mitt liv i den här världen och i den här branschen hävdat att man ganska slentrianmässigt slänger ur sig vissa resonemang och vissa slutsatser och vissa superlativ och sådär. Och ett av de uttryckssätten som jag många gånger har vänt mig mot är att man alltid pratar om att kriminaliteten går allt lägre ner i åldrarna och att narkotikamissbruket går allt lägre ner i åldrarna och så vidare. Och hade det varit så att det verkligen hade gått allt lägre ner i åldrarna alla gånger som det här har sagts under de senaste 30-40 åren, så hade vi liksom varit nere på spädbarnsnivå, för att hårdra det här i det sammanhanget. Men när det gäller just den här typen av exceptionellt allvarligt gängrelaterat dödligt våld, så utan att sitta inne på någon kriminologisk statistik i frågan, så, utan bara som vanligt en nutidsbild, så måste det finnas en förändring när vi idag ser 15-åringar som grips på väg till eller efter att ha utfört allvarliga, alltså dödligt våld med skjutvapen. För några, var det ett halvår sedan, jag hade någon polisjakt där, biljakt som slutade vid Gullmarsplan här i södra Stockholm med två 15-åringar som var beväpnade med militära automatvapen. Va? Det här är, vågar jag påstå, nu får jag säkert skit utav folk som säger att jag kastar ur med saker utan att ha vetenskapligt stöd för, och det ska medges att det gör jag just nu. Jag har en stark känsla av att det här typen av brott faktiskt har gått allt lägre ner i åldrarna, när vi är nere på 15 och till och med under 15 år i vissa fall har vi sett.
Ja, tittar man på de siffrorna som Gunnar Strömmer och även Anders Thornberg här ganska nyligen har lagt fram, som jag faktiskt inte vet riktigt hur de har räknat fram. Jag kan inte modellen, så pratar man om att det skulle finnas ungefär 9000 personer som är medlemmar då, inom citationstecken, i kriminella nätverk, och att det skulle finnas cirkus 21000 hangarounds eller medmisstänkta personer som på något sätt rör sig i kretsar kring kriminella nätverk och personer som ingår i kriminella nätverk över hela Sverige då. Det är ändå 30 000 personer som man får misstänka har ett visst våldskapital. Många av dem kanske har tillgång till vapen. Få av dem har väl liksom regelbundna inkomster från vanligt arbete eller studier eller liknande. Det är ju rätt många. Alltså det är ändå 30 000 personer. Sen läste jag idag på Twitter någon väldigt duktig person, om han var PhD eller någonting nere på Lunds universitet, som skrev att om man ska lita på de här siffrorna då, så tycks antalet involverade personer i kriminella nätverk då, 30 000, nästan var färre än vad man pratade om för något år sedan. Så att det är svårt att liksom värdera de här siffrorna. Men 30 000 personer är ändå många. De flesta av dem män säkert.
Samtidigt ska man ha klart för sig att de här 30 000 ingår ju inte i någon organisation som kan jämföra sig med Cosa Nostra på Sicilien i sina fornstora dagar, eller för den delen vissa av de här MC-gängen som är worldwide. Alltså så organiserat är det inte, tvärtom, det är ganska löst sammansatt.
Ja, men är inte det som är farligt?
Absolut,
då?
Jag skulle just komma till den slutsatsen. Det gör inte saken bättre att det inte finns en så att säga handfast organisation med en pyramid med en topp och olika skikt inom sig, utan kanske just det gör att det finns en intern risk för positionering, att man vill ta över minipyramider och så vidare på ett helt annat sätt än om det hade varit en enda stor pyramid. Ibland framställs det som den liksom organiserade brottsligheten är någon homogen klump, och riktigt så funkar det inte, utan här finns ju även förvirrade tonåringar som av identitetsskäl hellre går med sin storebror eller andra i kvarteret en etablera sig i bra skolarbete och ett framtida liv i det etablerade samhället. Det vet man ju, det här är ju ren sociologi. Va?
Vi får väl se vad som händer med vapenamnestin. Jag har inte sett att det liksom har kommit några hejarop från regeringens håll eller från samarbetspartiernas håll, så att det är väl tveksamt om det blir något sånt om inte Socialdemokraterna kommer till makten. Det duggar ju dock tätt med straffrättsliga liksom reformförslag från regeringspartierna också, så att vi lär ju få se åtgärder här. Och jag har också hört i veckan från åtminstone ett parti, Sverigedemokraterna, att man har inget förtroende alls kvar för Anders Thornberg, så vi får se hur löst eller hårt han sitter på posten.
Men det här, alltså just det har vi ju hört ganska länge nu, tycker jag, va?
Ja, men de har väl ingen kandidat. De har väl ingen klar kandidat att ta över. För jag tror, utan att veta på något sätt, så tror jag att det är inte bara Sverigedemokraterna som börjar tappa förtroendet för honom.
Nej, en som är bra på att framhålla det här gång efter annan, det är professor Leif G.W. Persson, som så fort han får möjlighet säger att vi inte har en fungerande polisledning. Va? Han brukar ju ett och annat i varje fall säga till om när det gäller att påverka den så kallade allmänna
opinionen.
Den allmänna opinionen, ja.
Vi får väl se, Stefan. Vi ska slänga på en jingle och sen ska vi som avslutning prata om det så kallade fotoförbudet i svenska domstolar som har blivit uppmärksammat den här veckan sedan journalisten Maria Sveland dömdes för att ha brutit mot det här. Ja, för Maria Sveland, hon är väl både författare och journalist. Hon har så att säga dömts för att ha fotograferat målsäganden i ett förtalsmål under pågående huvudförhandling och sen publicerat den här bilden på Instagram. Hon dömdes mot sitt nekande. Hon påstår att hon hade hittat den här bilden på nätet, men tingsrätten köpte inte hennes resonemang och dömde henne. Det här fotoförbudet är ju någonting som både du och jag har upplevt på olika sätt. Du var ju med på den tiden, även jag kanske lite i slutet, när man åtminstone fick så att säga som fotograf stå utanför en rättssal och fota in, men man fick inte fota inuti rättssalen, vilket ju var lite konstigt egentligen. Men det som är intressant att diskutera kring fotoförbudet och när det gäller rättegångar, huvudförhandlingar generellt, det tycker jag är så här kort TV. Jag var ju som sagt i USA här nyligen och diskuterade med folk om det. Det går ju inte då mot bakgrund av det här fotoförbudet och så. Men tror du att vi under en överskådlig framtid kommer att se någon förändring på det här området? Att det kan bli aktuellt med rättegångs-tv i Sverige och att man kommer luckra upp det här fotoförbudet? Eller tror du det är någonting som är väldigt hårt förankrat i den svenska rättstraditionen, att man håller inte på att fota i rättssalar?
Alltså den här frågan är inte bara mer intressant än vad den kanske kan låta som. Låter lite grann som en sån här marginell fråga. Men i dagens mediesamhälle så är den om möjligt ännu mer intressant än den var när diskussionen påbörjades för 20 år sedan, när det inte fanns sociala medier. Eller den kanske har pågått ännu längre. Eller det har den säkert, eller det har den gjort, men den har liksom tagit fart här med. Vi hade ju förra riksdagsledamoten och juristen Maria Abrahamsson skrev ju en stor rapport om hur hon såg på den här saken. Och jag skulle tippa på att det är kanske 15-20 år sedan. Va? Jag vet att H.G. Axberger har varit inblandad i diskussionen och det har varit alltså till och från, och det har kommit upp nya utredningar om man tittat på det här. Och till syvende och sist kan man gå tillbaka till när fotoförbudet infördes då. Jag tror att det är så långt tillbaka i tiden som när rättegångsbalken trädde i kraft och andra halvan av 40-talet. Och då är det mest frågan om att den typen av fotoblixtar man använde då med sån här pyroteknik där man hade vitt pulver på som antände blixtanordningen och sådär, att det luktade illa i rättssalarna och att blixtarna var av den karaktären att det kunde störa arbetet. Och sen har det övergått till att bli en diskussion om integritet i det här sammanhanget, och det är just därför jag tycker det här blir spännande, va? Därför att utifrån den diskussion vi har idag om allt från uthängningar på sociala medier och på internet och svårigheten för människor att komma till rätta med att de har utpekats på ett felaktigt sätt eller för den delen på ett korrekt sätt men får sabotera för det här resten av livet, och att vittnen är rädda för att komma och vittna och att man överväger anonyma vittnen och så står ju det liksom i en bjärt kontrast till att plötsligt tillåta tv-kameror inne i en rättssal. Med detta är inte sagt att jag själv tycker att det nödvändigtvis skulle vara fel, men jag är liksom tveksam i båda riktningarna. Kan man göra det antingen eller, va? Kan man göra det något litet halvmesyr här? Jag vet, vad tycker du själv?
Ja, men jag tycker ju att frågan är intressant också i den aspekten att det finns ju en uppsjö av olika poddar. Det finns ju rättegångspoddar och andra poddar där man i och för sig kanske efter ett tag då, men gärna ganska tätt in på mer eller mindre sänder ut en hel eller en halv huvudförhandling i poddform med vissa kommentarer och sådär, men gärna ljudupptagningar från förhör och vittnesutsagor och annat. Och då kan jag ibland ställa mig frågan, vad är det som skiljer det från att så att säga livesända en rättegång där man kanske inte visar en direkt sänd film utan snarare slänger på låter en rättegångstecknare live-teckna och sen så har man ljudet som går rakt ut i tv eller någonting. Vad är skillnaden mellan det och göra en rättegångspodd?
Det är väl det som man helt enkelt normalt pekar på när det gäller skillnaden mellan ljud och bild. Alltså tv, om vi tittar på tv-delen till början, det har en sån enorm genomslagskraft i sådana här sammanhang på ett annat sätt. En röst är en röst, men en bild är en bild. Som en röst som sprids till slut, så ja, jag känner väl igen kungens röst och statsministerns röst och oppositionsledarens röst och sådär, du förstår vad jag menar. Men bilder är bilder, och tillsammans med ljudet så får du en väldigt stark genomslagskraft, och kan man till och med manipulera så att du sätter fel ljud till fel bild, vilket man kan med hjälp av AI idag och så vidare, så kan det bli ännu mer cirkusigt av hela den här soppan. Men jag vet inte, alltså det står i svensk grundlag att förhandling vid rättegång ska vara offentlig, och vad är mer offentligt än en tv-sändning, om det är det man eftersträvar. Det var det inte när man skrev rättegångsbalken. Det var ingen som tänkte på att vem som helst kunde göra direkt sända tv-sändningar på nätet, som man kan göra idag utan någon form av teknisk kunskap av mer avancerat slag. Det är därför jag tycker frågan är skitsvår, och det brukar ju framhållas från inte minst domarhåll att det här skulle påverka rättegångarna, därför att både målsägande, tilltalad och vittnen skulle agera på ett helt annat sätt om de visste att det här direkt sändes i tv eller på nätet. Även domare och inklusive nämndemän kanske skulle påverkas i sin dömande gärning i de här sammanhangen om de visste att det här var någonting som så att säga kunde vara inzoomat på hur de grimaserade i ett visst läge, eller men vad det nu må vara.
Men om man tar bort, om man tänker ett steg, det som egentligen redan är möjligt idag, att man skulle direkt sända ljudet.
Ja, det kan du göra idag.
Det har du faktiskt kunnat göra. Visst gjorde man det vid Anna Lindh-rättegången, om jag inte minns helt fel.
En intressant annat exempel var rättegången mot Christer Pettersson när han stod åtalad och sedermera friades för mordet just på statsminister Olof Palme. Och eftersom hans namn då inte av i varje fall Sveriges Radio hade kommit att bli offentligt, eller rättare sagt han hade inte namngivits i Sveriges Radio, så sändes hela rättegången mot Christer Pettersson med, om jag inte minns fel, en eller två sekunders fördröjning, och då fick en ansvarig person på Sveriges Radio, som jag för mig att det var Erik Fichtelius som då var chef där, va? Han fick sitta och följa i realtid och hade en eller två sekunder på sig att trycka på en speciell knapp när Christer Petterssons namn nämndes, så att det blev pip just då, va. På så sätt så hade man en direktsändning med ett par sekunders fördröjning, och jag tror det var rätt när det gäller även mobil.
Jag vill minnas det att man hade som en studio där man hade liksom en programledare, en expert, en rättegångsteckning som låg och förändrades lite, och sen hade man ljud. Det är möjligt att de också hade någon form av fördröjning, det vet jag inte, men jag vill minnas att stora delar åtminstone gick att se i SVT eller TV4. Men nu har du pratat en del här om domarna och sådär, att de skulle kunna känna sig obekväma, nämndemän och så, men det som har diskuterats kring de här poddarna, det är ju inte minst hur det kan drabba så att säga den som har utsatts för ett brott, eller familjemedlemmar till någon som har mördats eller skadats allvarligt eller liknande, brottsoffer, perspektivet och integriteten för dem när man då i efterhand så att säga återpublicerar ljud, eller om man då tar ett steg längre, om vi skulle ha möjlighet att återpublicera bild. Det kan ju drabba folk hårt, man kan ju behöva återuppleva saker som man absolut inte liksom vill återuppleva, och uppgifter som man har lämnat som kanske är av känsligare karaktär, som är nödvändiga för att så att säga kunna berätta historien i poddform, kanske man inte vill ska lämna de här dörrarna till rättssalen.
Nej, alltså det är ju både tryck- och yttrandefrihetsrättslig grundsats, men även en publicistisk grundprincip, att så här, tiden, om den inte läker alla sår, så i varje fall så blir det ärrvävnad utav den, det vill säga det som kan vara intressant och högst relevant att publicera idag till följd av ett just nyhets- eller aktualitetsvärde är helt ointressant om 10 år. Kanske en människa har suttit av sitt straff och försöker etablera sig, vad det nu än må handla om. Och då finns inte alls samma relevans och publicistiska skäl till att publicera det då. Och det här är någonting som då gammal media, etablerade tidningar och sådär i de allra flesta fallen har med sig under resans gång. Så är icke-fallet som bekant på nätet. Och det här är spännande, alltså vart det här ska ta vägen. Därför att om internet är oändligt stort, så är det också oändligt i tid. Det vill säga, det som publiceras idag kommer någon kunna lyssna på om 10 år eller om 20 år. Och det här kan drabba människor väldigt hårt. Jag tänker även på sånt där som av historiska skäl. Jag vet att Kungliga biblioteket har just samarbeten med många och inte minst stora dagstidningar om att säga publicera och återge historiskt sett tillbaka i tiden retroaktivt så att du kan läsa Svenska Dagbladet från den 5 mars 1980 och så vidare. Jag är inte helt övertygad om att alla som uttalade sig då är jätteglada över att det är fritext sökningsbart idag på nätet vad de sa 1980 eller att de ens var inblandade i någonting som de uttalade sig om 1980 eller inte ens uttalade sig om utan bara var omskrivna kring en händelse som då var relevant men som idag är fullständigt irrelevant. Eller jag säger inte bara 1980, jag tog det som exempel, det här gäller generellt. Och om du då går in på ljud och till och med bildupptagningar från rättegångar så kan man tänka sig, det ligger inte jättelångt bort att tro att det både kan missbrukas och framförallt av obetänksam användas på ett sätt som kanske inte är alltid jättebra.
Men som en avslutning då, för att gå tillbaka till frågan om fotoförbud, det skulle inte kunna finnas liksom pedagogiska poäng att vinna på att ha exempelvis rättegångs-tv där människor som väldigt sällan eller kanske aldrig får möjligheten att besöka en tingsrätt eller hovrätt eller liknande kan se på tv hur faktiskt tråkigt, stelbent, fyrkantigt och liksom processrättsligt uppstagat det är att genomgå en rättsprocess, att det inte är liksom människor i peruker och långa kåpor som vandrar fram och tillbaka fritt i den här rättssalen och läser teatraliska sakframställningar och pläderingar, utan att man förstår att så här, det är så här det går till och då vet man det.
Men det är självklart att det finns både, alltså allt från de absolut mest need to have incitamenten med tv-sända rättegångar av pedagogiskt slag, av informationsmässigt slag, av demokratiskt slag, av insynsmässiga skäl och rättssäkerhetsskäl, att du som än en gång får citera svensk grundlag att förhandling vid rättegång ska vara offentlig, va? Det är helt uppenbart, men det vi pratar om här är då den andra änden, vad kostar det så att säga i slutändan om vi skulle ta det här steget fullt ut, och finns det någonting i den vågskålen som väger minst lika tungt som i den positiva som jag just räknade upp. Och jag vet inte riktigt själv var vi kommer landa, ska vara ärlig, eller var jag själv står. Jag låter lite å ena sidan och andra sidan här just nu, och det är just för att jag är å ena sidan och andra sidan i den här frågan. Jag vet inte om det skulle vara bra att helt öppna upp för då till exempel bildupptagning eller direktsändning utav rättegångar. Det skulle åtminstone, tror jag, ställa krav på att det är inte bara pressetiska och medieetiska regelverkets efterlevnad skärps upp, utan kanske till och med ställa krav på att frågor kring då tryck- och yttrandefrihetsrättsliga brott, alltså de som finns i de särskilda katalogerna i YGL och TF, så att säga, praktiseras i en större omfattning så att människor förstår allvaret av att vi kan inte hänga ut de här människorna rakt upp och ner till allmänt beskådande därför att det faktiskt saknas ett allmänintresse i det här fallet. Allt som är offentligt får inte publiceras. Så det är ett rättsligt faktum.
En splittrad Dagens Juridikpodd, alltså när det gäller fotoförbud och en framtida rättegångs-tv. Det här är väl ett utmärkt ämne att höra av sig till oss om man har tankar, åsikter eller funderingar. Då mejlar man till podden att dagensjuridik.se. Nu har vi snackat här i 40 minuter, Stefan. Solen steker, det är 30 grader varmt ute. Man tänker så här, vad skönt det skulle vara att få gå ut i solen. Sätta på sig sina stora solglasögon som du gjorde nu.
Just det.
Men det finns vissa som måste jobba. Så att nu hinner vi inte snacka mer. Vi återkommer nästa vecka. Då är det midsommarafton. Tack för idag. Hej!
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.